Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Special, baby. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Det här är det här avsnittet när jag är med, Albin Olsson.
Ja, och jag, Anton Magnusson, och vi spelar in via länk.
Ja.
Vi träffades ju faktiskt några dagar nu bara här i veckan. Då vi hade kunnat spela in.
Ja.
Men en viss Albin Olsson tänkte att vi tar det timmarna innan det är dags att släppa.
Ja.
Via länk istället.
Ja, för man vill också hålla vår dåvarande klippare Linus på tårna lite, att han ska inte hålla på måndagar, då ska du inte hålla på med något annat, då är det klippa podd som gäller, va.
Ja.
I alla fall på tredje vecka då när det är jag som har ansvar.
Vi hade några dagar i Stockholm vi hade kunnat spela in. Ja. Vi hade också egentligen några dagar i Malmö.
Ja, men då spelar vi faktiskt in ett avsnitt.
Ja, då spelar vi in ett avsnitt, ja, det är sant.
Det var din vecka, då var det ordning och reda.
Då var det ordning och reda, ja. Men det är kanske ändå lika bra att vi inte spelade in nu sist i Stockholm, eftersom vi var ju ändå fulla mer eller mindre hela tiden.
Det stämmer. I och för sig, det hade kunnat bli kul. Eller det hade blivit kul att spela in, men kanske inte så kul att lyssna på.
Ja. Nej, precis. Jag tycker inte det är så kul heller att spela in berusad. För man får lite mer ångest sen när det släpps.
Ja, det är sant.
Man har ju inte samma kontroll.
Nej. Och särskilt nu när vi inte klipper själva då, så att, nej, kan man liksom inte, har man inte ens den säkerhetsspärren.
Nej, så man minns aldrig riktigt exakt vad man har sagt och gjort.
Vad kommer det sig att du har varit i...
gjort? Vad skulle man ha gjort in på att runka och så?
Jag tänkte exakt runka också. Det är det värsta man kan göra.
Ja, ja.
Vad kommer det sig att du var i Stockholm då? Vill du berätta lite om det?
Ja, det kan jag göra. Det var ju slängda i brunnen. Inspelning för SVT som de inte backade ur.
Ja.
Det är ju lite klurigt det här när man säger backade.
Ja, just det, för att de backade ju dig.
Ja, precis. Ja, det betyder liksom nästa, i vissa meningar så blir det att samma ord betyder varandras motsats liksom.
Ja. Det är som fet.
Ja, precis. Exakt, fet kan också ibland blir fel, ja. Om någon har tränat,
ja, exakt.
Och liksom har snygga kläder på sig, så kan man säga fan, du ser fet ut. Och om då den personen har lite problem med vikten, så kan det bli fel.
Ja, men så om man också använder det som sms, tänker jag att det kan bli fel. Om man säger träffa en tjej som var jävligt fet häromdagen.
Ja. Ja, alltså, precis.
Att man kan mena att hon var rolig och också en riktig fläskpadda.
Ja, överviktig. Mm. Hon kan ju vara både och, rolig och överviktig.
Ja, en det är möjligt.
Roseanne Barr, till exempel.
Vem är det? Rosa Parks.
Rosa Parks, vem är det? Roseanne Barr. Vet du inte vem Roseanne är?
Jaha, är det hon som är Roseanne i serien Roseanne?
Ja, precis. Aha. Roseanne Barr. Ja, precis.
Det var på den tiden när allt hette, de hette det de hette på riktigt.
Ja, som serien. Jerry, då Seinfeld och även Norm i sin show, The Norm Show.
Ja, och den här Everybody Loves Raymond.
Ja, precis. Jo, det var, men det är väl en sitcom-tradition. Jag tror, jag pratade lite med Simon om det också när vi pratade om sitcoms i arkivsamtal. Mm. Att det är en tradition, om du tänker, det är många som, att man har sitt riktiga namn i sitcoms.
Ja, det är det kanske.
Till exempel Will i Fresh Prince. Will Smith. Han heter Will. Du har Mike i Spin City. Michael J. Just Fox det. Heter Mike. Så det, och det där bara fortsätter i en oändlighet. Charlie i Two and a Half Men. Charlie Sheen.
Mm.
Jag tror han heter Charlie i den. Jag är inte säker.
Nej, jag, nog, ja. Ja. Jag har aldrig, jag har nog inte tänkt på det. Men nej. Det stämmer ju som du säger att det är vanligt.
Ja. Jo, men det går ju så långt att jag tyckte det var konstigt sen att Cooper i Hanging with Mr. Cooper inte hette Cooper.
Aha.
För jag tror inte han heter Cooper.
Nej, då hade det inte varit konstigt.
Nej, precis. Jag kan ha fel där. Han kanske heter Cooper, men jag har för mig att han inte heter Cooper. Riktigt. Men
det var en bra... alltså angående slängde i brunnen.
Ja.
För det var ju lite, det var lite egentligen mer producenterna som byggde upp lite extra nerv i och med att de hade anlitat två civilvakter eller civilklädda vakter liksom.
Ja.
För att då liksom skydda din person.
Ja, precis. Jag pratade lite om det i måndag. Det börjar bli för många poddar för lite som händer i mitt liv. Men just det här att de liksom, för jag, dels ser jag ju lite dåligt, men också, men jag hade ju fått informationen innan att det skulle finnas två civilare eller vad det var som gick omkring där och skydda ifall det skulle behövas. Men när jag gick då innan och öva så man går lite som lite smånervös, man går igenom sitt material och kanske ändrar och funderar vad man ska köra så där. Då går man liksom runt i lokalen timmarna innan och då märkte jag liksom att det var två stycken som bara följde med mig överallt. som bara följde efter mig och det var, tänkte jag, vad är det här för jävla killar? Jag tänkte, vill de mig någonting? Så då gick jag bak, så gick jag bak liksom in i köket och sen gick jag bak ytterligare bak mot det här varu
intaget,
ja. Intaget, ja. Och så helt plötsligt stod de där. Så tänkte, där får inte de vara. För de var ju klädd som vanlig publik. Så tänkte, vad fan? Så då gick jag tillbaka in i lokalen och så tänkte jag, men nu ställer jag mig här vid toaletterna och övar lite. Och då kom de fan dit också. Så tänkte jag, nej, vad fan, vilka störiga jävlar, de är överallt. Och sen då så då föll poletten ner. Och sen kunde man ju se då på den ena att han hade skyddsväst också.
Så inte klädd exakt som en vanlig stand-up-publik.
Men det kändes ju lite häftigt då, för jag märkte då, när jag märkte så här, det här är mina livvakter. Och jag trodde att de bara skulle sitta i publiken liksom.
Ja, just det.
Men då förstod jag, de har antagligen fått instruktioner att ha koll på mig, att liksom vara nära mig. Då började det kännas coolt.
Ja.
Då bör man ju känna sig som en president.
Blir du sugen någon gång på att liksom utmana deras humor och moral och säga, hur känns det att skydda en pedofilkomiker?
Vad det bättre ni tänkte när ni gick på polishögskolan? Nej, det tänkte jag faktiskt inte, utan jag bara utnyttjade på så sätt att jag gick runt med dem liksom och kände att kände mig viktig. Och det var ju häftigt. Och häftigast var när jag skulle gå upp på scenen. Och då går ju allting rätt snabbt. Och det är väl också ett kritiskt läge att de har väl säkert fått instruktioner för det också. Så följ honom, ha lite koll på honom. Men sen när det är dags för honom att gå upp på scenen, där är det liksom stor risk. Om det händer någonting så är det ju då det händer.
Ja.
Och det tyckte jag var ju det häftigaste då när jag ska upp på scenen. Då går man rätt snabbt liksom, man blir uppkallad nästa komiker, Anton Magnusson, och så går man. Och så märker jag hur de eskorterar mig upp liksom mer eller mindre hela vägen.
Aha, fan vad fett.
Så det var ju en upplevelse som väl antagligen bara högt politiskt uppsatta människor, väldigt kanske rika affärsmän och kvinnor, eller handikappade.
Ja.
De har ju den känslan säkert också lite, tänker jag. Att, för att de har ju... Jag har en kompis som är totalförlamad, permoman, Erik heter han. Men vi rappar en del ihop och han battlar också. Han har en muskelsjukdom, så han sitter i permobil. Ja. Och han, en gång när jag träffade honom i Motala, där han bor, det var första gången som jag träffade någon med personliga assistenter på det sättet liksom. Och det kändes ju coolt att han liksom hade en snubbe som bara gick efter honom, men som inte fick störa oss.
Ja, just det.
Det blir lite som att ha en butler på något sätt. Han får bara prata när han blir tilltalad.
Ja, just det. Så ni kan sitta liksom och smida planer och sånt. Och han får ändå inte lägga sig i. Alltså...
Nej, jag tror antagligen inte ens det. Att, kanske om det är så här risk för någon annans liv, möjligtvis.
Ja, just det. Ja. Ja. Men det är så här, ni kan sitta och snacka skit om vilka patetiska sopor som blir personliga assistenter.
Ja, ja.
Och då måste han sitta så här, hålla käften.
Han får ta det helt enkelt. Och man märkte då att liksom jag var lite mindre blasé kring det. Alltså Erik har ju ändå, han har haft det så länge, så han har ju såklart vant sig vid det. Men själv så har man ju kvar lite hyfs.
Ja, precis.
Att det känns ju fel. Så då vi gick till en bar och drack öl och läsk och så.
Läsk.
Ja, men jag tror han tog en läsk. Jag vet inte varför.
Ah, ja, han jobbade ju.
Nej, inte Erik.
Eller Erik.
Alltså, Erik, min rullstolsburna vän. Eller heter det rullstolsburen även om det är en permobil? Eller heter det permobilburen då?
Jag vet, alltså det är väl en stol som rullar ändå, va?
Ja.
Fast det är ju för sig en bil också då.
Ja. Ja, men han, precis. Bilburen. Han tog läsk i varje fall. Jag frågade nog aldrig om han inte kunde dricka öl eller inte.
Nej.
I varje fall då var det också lite den känslan av att man hade liksom en Kevin Costner bodyguard. Som bara stod där. Så man förstår ju människor att man kanske liksom, om man får lite smakprov på det, att man, om man då har råd så vill man nog ha det alltid. Det måste vara jobbigt om man har varit liksom, låt säga du har varit Anna Lind är ett dåligt exempel, om du har varit Löfven under flera år statsminister och sen ska gå tillbaka och ta ett vanligt jobb inom näringslivet.
Ja.
Då får du antagligen inte ha livvakterna kvar. I varje fall inte hur länge som helst.
Nej, nej.
Och att det kan kännas lite tomt, lite tråkigt. Man har vant sig lite vid den känslan.
Just att man har två personer som man bara kan göra, eller som man kan liksom behandla som skit, och de måste ändå försvara en med sitt eget liv och sånt. Det är ju ballt.
Precis.
Men om jag någon gång får personlig assistent, då får du gärna påminna mig, för jag kanske inte kommer kunna prata då liksom.
Nej.
Men då vill jag väldigt gärna att de har skyddsväst på sig. Ja. Så att det ser ut som att de är liksom, det kommer kännas lite coolare då att de är livvakter mer än personliga assistenter.
Ja, absolut. Men det ska man nog, det borde du kunna ha som önskemål.
Mm. Jag kom på en grej idag också när jag höll på att bli påkörd av en bil.
Mm.
När jag gick från AMK-studion. Så tänkte jag så, uff fan, där kunde jag ha dött.
Ja.
Och så tänkte jag så, om jag dör så är min sista önskan, det kommer alltid vara att Jofi inte skämtar om mig. Så man berövar honom. Alltså så här, eller han gör ju som han vill.
Jofi liksom. är Johannes Finnlaugsson, vår komikerkollega, och han är med i Måndag med mig. Bland annat. Ja.
Och han har gjort en grej, men han är ju ofta väldigt snabb på, till och med ofta först med att skämta om, alltså too soon skämt om döda kändisar liksom.
Ja, precis.
Men jag tänker att det är så, att det är ett sätt för honom att liksom släppa ut lite steam då, även om det är folk som han, som, alltså om någon hade dött som han kände liksom,
ja,
som var känd då, att man vill ta det ifrån, man vill att han ska vara, att han inte ska kunna behandla sin sorg på det vanliga sättet.
Nej, alltså det blir som ett fuck you till honom.
Ja, det är bara för att jävlas då.
Ja, precis.
Och så kommer det verka så, i och med att alla lyssnar inte på den här podden som följer honom på Twitter. Nej. Så kommer det verka så, aha, då var det inte lika kul att skämta too soon när det var någon du kände. För jag vill heller inte att han berättar för folk att han inte får skämta. Nej. Om mig, utan han måste så låtsas som att han, eller vet, han får inte säga någonting liksom, utan han bara, nej, skiter i och skämtar om mig då.
Ja, precis. Ja,
men, för då kommer folk tycka att han är en tönt.
Det är din sista önskan.
Det är min sista. Det är liksom, ja, det är så i mitt vita register så står det att Jofi inte ska skämta om mig, och inte min begravning, inte alla andra komiker vill jag ska vara så här som kom på min begravning, som känner att de vill gå på min begravning. De får, ja, super gärna skämta, men inte Jofi.
Nej. Jag funderar på det med begravningar också, för jag tror jag frågade dig och Simon när vi var i Edinburgh. Så frågade jag vad ni hade föredragit, hur ni hade föredragit min begravning.
Och båda sa väldigt snart.
Så snart som möjligt, det är inget att dra ut på.
Har något mer du undrar om din begravning?
Jag kan säga, jag är lite småkrasslig också, för jag det har ju varit väldigt hårt. Alltså det är ju en blandning av jobb och supande.
Mm.
Och sen bara att jag har liksom inte kommit till ro riktigt ännu.
Nej, jag fattar.
Men så frågade jag hur ni hade föredragit min begravning, och då sa ni båda, för jag gav er två alternativ då, en vanlig traditionell begravning eller en sån lite Andy Kaufman rolig flippig begravning. Och då föredrog ni båda en rolig flippig begravning.
Jo, men med de två alternativen är det ju, det känns som att man säger så, antingen få bajs kastat i ansiktet eller få en skopa guld som man får ta med sig hem. Alltså det är roligt och traditionellt är ju liksom nästan motsatser.
Ja, det är det ju. Kanske inte julafton och midsommar. En traditionell midsommar är väl bland det roligaste också.
Jo, det är sant. Men det finns ju
lite läkar, lite dans runt stången och mycket snaps och sill.
Ja, men där är ju liksom tradition att ha skoj.
Ja.
Så att det är ju sant. Det finns ju, det finns sådana som går att kombinera då.
Ja, jo, precis. Men sen lyssnar jag Clara Christensen och Elvira.
Mm.
De har en ny podd. Och där då Klara är ju lite, hon är ju kristen
och hon religiös liksom.
Är religiös, ja, precis. Och hon hade lite emot det här flippiga, roliga begravningar.
Mm-hmm.
Två härliga tjejer med ädla motiv heter podden, kan vi ändå nämna om man vill lyssna på den, för det är ändå våra kompisar.
Det är lite Skånes jaja podcast.
Ja, kanske det. Du har inte hört den, det är bara att anta, för det är två tjejer som...
Ja, och att de i jaja podcast är också skåningar, tänkte jag. Så att det var,
ja, just
det var
det,
som
ja.
Ett ret mot Eleanor och Felicia,
ja,
okay, också.
Ja. Men då, då lyssnade på den och så sa hon det att hon ogillar verkligen det här att man ska ha en flip, vissa saker ska man bara låta vara sorgligt.
Mm.
Och då kom jag att tänka på att ja, men ni vill ju båda ha en flippig begravning.
Mm.
Och då började jag tänka, varför kan ni inte bara låta min död vara sorglig?
Men det, jag tror inte det, alltså, jag tror inte det kommer påverka hur man känner liksom.
Nej.
Men det är ju mer, alltså jag tänker så att det känns ju mer som att det är ett sätt att ära och hedra ditt minne att skämta om det än vad det är att liksom sitta där och som någon jävla tönt och lipa och skit liksom. Mm,
ja, precis. Där är det ju också en linje, en balans gång liksom. För jag hade inte velat liksom att någon jag inte känner så bra hade gått upp och rivit de största skratten på min begravning.
Nej.
Då hade det känts lite, men nu utnyttjar du min begravning bara för att liksom slå
ett
igenom.
Ett bra gig.
Ja, precis.
Ja, det är sant.
Man vill ju ha det som John Cleese på, vad heter nu han som i Monty Python som dog? Vad heter han?
Alltså jag kan bara Eric Idle, så om det inte var han så vet jag inte vad han
heter. Nej, det var det kanske inte, va? Men det var väl han.
Det är så respektlöst att prata om detta. Ändå, det är ju den begravning man pratar oftast om.
Ja.
Och så vet man inte vad han heter som dog.
Jag vet rätt mycket. Han var homosexuell. Han var en heavy drinker.
Ja.
Han var luststyrd. Jag tror det var han som skrev ihop med John Cleese, för de skrev ju ett team i Monty Python.
Mm-hmm.
Så de skrev i jag tror det var tre team, fast egentligen inte helt rätt, utan de hade ett team som man kan ju inte riktigt namnen på alla, men
och sen Palin, så var det någon som hette, var det han som dog?
Ja, det här är ju, men jag är dålig på namn överlag, så man kommer väl undan med det.
Ja, men, det var det säkert.
Och sen var det John Cleese och då han som dog. Och sen så var det han som, jag tror det är Idle som skrev själv.
Ja, okej.
Och sen, så då tänkte jag lite på att det var en lite rolig då, att John Cleese var lite Simon Gärdenfors.
Ja. Uh-huh.
Och jag var lite han som dog.
Okej.
Okay. Ja, för att han som dog, han var ju så väldigt luststyrd och fick så här korta perioder oförutsägbart av lite så här kreativitet. Men sen söp han.
Men å andra sidan, den här John Cleese-föreläsningen.
Ja.
Där är det ju, alltså hur ni jobbar det verkar ju vara motsatsen i och för sig. Alltså för så här, att John Cleese marinerade mycket idéer medan han som han skrev med då.
Ja.
Var ju liksom mycket bättre på att bli färdig med grejer.
Ja, just det. Att det ja, precis. Ja, men då är det väl inte helt klockrent. För...
Nej.
Att jag marinerar en idé längre än i regel kanske än vad Simon går snabbare från idé till handling liksom.
Ja.
Så att nej, då kanske det inte var en bra, men i så fall skulle ju annars hade ju Simon fått vara John Cleese på min begravning.
Precis, ja.
Ja. Men han har ju lite hans röst är ju lite känslolös.
Ja, just det. Att han kan verka helt obrydd.
Ja. Det irriterar mig lite nu.
Ja. Ja, jag förstår.
Så om jag då dör på grund av heavy drinking eller på grund av att jag blir homosexuell, så vill jag att du då, det här blir min sista önskan, att du tar Simon till en röstpedagog. Så att om han ska hålla John Cleese-talet på min begravning, så ska det vara att det ibland liksom, att det ibland kanske
brister, eller så.
Brister lite, ja precis, lite som Göran Persson efter Anna Lind. Skulle du kunna göra det?
Ja, det skulle jag kunna göra. Finns det någon anledning att inte jag ska hålla talet?
Nej, du får också hålla ett.
Jag bara tänker att det är lite lättare. Eller alltså, du kanske vill att båda ska göra det i och för sig.
Ja, båda ni ska hålla det talet. Nu var det mer att jag kom att tänka på att när jag kollade upp lite om Monty, eller så här, jag kollat lite dokumentärer och så om Monty Python. Och då var det bara det som slog mig att just John Cleese och han fulle döbögen. att deras när de berättar om hur de skrev, så påminner det mer om hur jag och Simon skriver än om hur du och jag skriver.
Ja, just det.
Så då blev Simon John Cleese i det här exemplet. Men du ska också hålla ett tal.
Ja. Men jag ska inte skoja, utan jag ska vara väldigt så, ta upp det fina med dig och...
Ja, men jag tänker att jag är inte lika orolig för att ditt tal... Jag är mer orolig för att Simons tal ska bli för känslokallt.
Att han bara har så 11 one-liners, sen går av. Att, så här, det råkar vara exakt samma setlist som han körde på Big Ben dagen innan.
Jag är lite orolig.
Förutom då att han har provat ett nytt skämt på din... Han kör nytt på din minare.
Eller att han har skrivit så under liksom en vecka har han skrivit ett skämt om att Anton är död om dagen.
Och så har han såna så här krystade övergångar med. Ja, på tal om att Anton är död. Han dog inte av att äta svamp, men jag har tänkt mycket på den här låten Svampen av Electric Banana Band.
På tal om att Anton är död. Han dog ju av att han drack för mycket. En annan sak man kan dö av, det är ju svampförgiftning.
Alltså, så är det bara, så man märker att det är så helt, det är inte ett enda skämt, utan det är bara övergångarna som är, som påminner folk om att du har dött. Det är väldigt roligt. Känns det ju, alltså så här, det är väldigt så för invigda då, men det kommer vara på din begravning. Alltså det är nästan det är nästan en rolig take på det, att Simon kör då med liksom med känslokall röst och bara kör ett helt vanligt gig. Alltså
det skulle nästan vara min nya sista önskan. Att Simon gör ett helt vanligt gig, fast han använder mig i övergångarna.
Ja, exakt. Ja. Det kommer bli roligt.
Ja. Men om det är Andy Kaufman-begravning, så är det ju också att jag ska göra någon liten video innan och så här skoja lite.
Fan, undrar om inte vi ska det är nästan en sketch, alltså så här, som vi skulle kunna lägga ut på vår YouTube-kanal, att man spelar in lite olika sådana hejdå-videos liksom. För det är en väldigt rolig det finns lite roligt underliggande allvar i dem.
Ja.
Och så kan man lägga ut några som blir roliga, och så spelar man in varsin som är liksom den som ska användas på riktigt.
Ja, precis. Jo, men det tycker jag låter...
Men den idén tycker jag specialisterna paxar nu. Nu kan inte andra hålla på och göra sådana videos då.
Nej, men hur hade till exempel Ramona känt? Eller någon annan nära familjemedlem?
Jag tror inte... Kanske att Ramona, hon gillar ju att bestämma, så hon hade väl velat bestämma över min begravning. Men jag tror att så är det en sista önskning. För jag tänker så här, att då var det ju liksom...
Ja, det är bara,
jag vill ju,
men det är bara att du har sagt det till oss, så, vi, så det står inte nedskrivet någonstans. Så jag och Simon får sen gå till Ramona och säga så, du Ramona, upp med hakan, sluta gråta.
Hallå, kan du vara tyst en stund här under tiden?
Men så hade vi sagt, du, vi pratade med Albin så här när vi var i Edinburgh, och då var det att han ville ha en rolig begravning. Vad svarar hon då på det?
Nej, men jag... Okej, vi kan låtsas då. Nej, men jag har... jag vill inte att det blir... Jag vill inte att ni håller på och tramsar er på begravning, så.
Ja, men du vet, Albin, han var ju en skojare, och han sa han ville ha lite humor. Vi ska gå upp och skämta lite om att han är död och sådär.
Ja, men tänk på alla hans släktingar. De sitter där och är ledsna, så ska ni stå där och skämta.
Ja, men det tror jag de kan ta. Vi förklarar att det är i talet att det är vad han ville. Och han eller vi kommer inte förklara det. Vi kommer gå upp och skämta rätt mycket på hans bekostnad. Och skoja om att han är död. Så.
Men, det, okay, men det är sa han verkligen det till er?
Ja, kanske inte rakt ut.
Men för det var nämligen så, jag tänker att det är sånt man tror att komiker ska vilja, men att de, när det väl kommer till krita, att de kanske inte vill det.
Ja, men Ramona, nu var det faktiskt du som mördade honom. Så det är konstigt att du
jag gav honom giftig svamp.
Simon har faktiskt ett skämt om det. Kan inte...
Okej, då, ni får väl skämta på hans begravning då.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då. Vi kom precis hit. Kan vi inte hänga lite?
Jo, det kan vi.
Förresten, det är PlayStation. Har han någon nytta av det nu? Du spelar inte.
Nej, tar du det.
Tackar, tackar. Vad tyckte du om honom egentligen?
Sådär alltså.
Ja, jo, han var väl en... Han var ingen höjdare, va?
Nej, verkligen inte. Han var väldigt otrevlig när det bara var vi två. han kunde vara väldigt psykiskt påfrestande.
Det är ju det du ska gå upp och säga.
Det är nästan värre om någon som inte är komiker går upp och bara så, ärligt talat, Albin, vilket jävla rövhål.
Fy fan, om det landar fel ett sånt begravningstal.
Ja.
Att det bara liksom, att det bara blir hjärtlöst och elakt och att ingen är med på det roliga i det. Alltså John Cleese hade ju ändå det att han var liksom älskad av hela brittiska folket. Ja. Han var ju folkkär, så att liksom han gick ju upp med det i ryggen. Och dessutom att liksom alla närstående ansåg också att Monty Python var det största som han har gjort, alltså som då som Doug har gjort, så att liksom medans om jag och Simon går upp på din begravning, så kommer liksom dina släktingar sitta där, någon kanske vet så här, okej, de hade något specialisterna kanske, någon kanske har lite halvkoll, de hade någon podcast, jag vet inte riktigt vad det blir inte samma.
Nej, inte exakt samma.
Men, liksom i publiken tror fortfarande att du jobbar på ICA-lagret och sådär ju.
Så. Sen vill jag inte att du kallar dem som sörjer på min begravning för publik, tack. Nej, men man får väl, jag tänkte att man får väl filma det så att det i alla fall finns. För att ingen av dem som... ingen av dem som är där kommer liksom uppskatta, eller väldigt få i alla fall. Så man får väl filma det och lägga upp det någonstans för att liksom det ska kunna nå många som tycker det är kul.
Ja.
Tror jag. Men är du okej med att vi filmar på din begravning?
Ja, det kan ni få göra. Men då får det vara bra.
Ja, men annars släpper vi det inte.
Nej, fast det är kanske ännu bättre om det bara är någon som sitter med en sån liksom här, en sån VHS-kamera från 93. Att det blir lite, ja, men det är lite den känslan på det klippet när John Cleese håller tal på Fullebögen.
Jo, det är så sant, men det...
Vi får nästan, för lyssnare som inte sett det här klippet så kan vi spela upp ljudet från när John Cleese håller då ett tal när hans Monty Python-kollega har gått bort. Och det här, då håller han tal på begravningen. Det låter så här.
Graham Chapman, co-author of the Parrot Sketch, is no more. He has ceased to be. For rest of life, he rests in peace. He's kicked the bucket, hopped the twig, bit the dust, snuffed it, breathed his last, and gone to meet the great head of light entertainment in the sky. And I guess that we're all thinking how sad it is that a man of such talent, of such capability for kindness, of such unusual intelligence, should now so suddenly be spirited away at the age of only 48, before he'd achieved many of the things of which he was capable, and before he'd had enough fun. Well, I feel that I should say nonsense. Good riddance to him, the freeloading bastard, I hope he's fine. And the reason I feel I should say this is he would never forgive me if I didn't, if I threw away this glorious opportunity to shock you all on his behalf. Anything for him but mindless good taste. I could hear him whispering in my ear last night as I was writing this, "All right, please," he was saying, "you're very proud of being the very first person ever to say shit on British television. If this service is really for me, just for starters, I want you to become the first person ever at a British memorial service to say fuck."
Så låter det ju.
Ja, det är det.
Mm. Och var var vi? Jo, om man ska filma det.
Jo, men det får man väl göra, va?
Ja. Jo, men kanske helst då lite inte för proffsig produktion.
Nej. Vad hade du velat ha av mig liksom? Om jag skulle, alltså för Simons känns som att vi har lite.
Simon går upp och kör ett vanligt sätt med sina liksom han bygger upp, lägger upp det precis som en Big Ben kväll fast han använder min död som segways mellan skämten. Så att då
att han går upp och så tackar en applåd till prästen här som gör ett kanonjobb.
Ja.
Så går han upp. Ja, jag tänkte lite på det här med att Anton är död.
Då visade det sig att det var ett ganska stort hakkors hon hade runt halsen. Och Anton hade ju aldrig hakkors, men kors i taket, han är död. En annan sak som många tror händer efter man har dött är ju att man får träffa Gud. Och då tänker jag om Gud hade varit göteborgare.
Herregud.
Så det är vi överens om. Att det blir liksom Simons sätt.
Ja.
Och han testar ett nytt.
Ja.
Och han ska spela in det och betygsätta efterhand också. Det måste han göra.
Just det, ja, men det kommer han att göra automatiskt. Mm.
Och sen sen du då. Ja, vad ska du göra? Jag tänker... Ja, alltså go to är ju att du ska snacka om liksom lite vad farsan har sagt. Att du går upp liksom och säger så farsan så ju. Och så bara lite visdomsord då som han har sagt om döden.
Ja.
Det är lite go to kanske, men och eller att du försöker då få in det på ja, jag vet inte.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, farsan. Men farsan känns ju, det känns ju inte som att du kör inte så mycket farsan längre.
Nej. Men jag kanske att jag, men jag retas ju mycket.
Ja, du retas mycket, ja.
Men det kanske du inte vill att det ska bli en roast.
Jo, det får det ju bli då.
Mm.
Att du går upp och retar mig helt enkelt.
Ja.
Och lite så, lite charmigt ret liksom.
Mm. 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 Ja, men det blir det tror jag, det är jag nöjd med. Den, ja, den kan jag ta.
Ja.
Vad ska du göra?
Ja, vad ska jag göra på min egen begravning?
Nej, då har du ju din aktivitet klar. Men ja, om jag eller Simon dör, då kanske du får då går du upp och så säger du så: tänk om döden var ett djur.
Ja, nej, men jag tänker jag gör mer ju såna ofta konceptuella grejer. Alltså både när jag gjorde battle rap, men också rätt mycket i roasts, att jag har ett koncept, som till exempel att Nils Jansson, tänk om det finns en Jan Nilsson, och så kör man det som ett koncept. Och då får jag gå upp på något sätt och ha ett koncept. Och det som slår mig så här direkt är att jag går upp på din begravning. Detta är några år i framtiden.
Ja.
Så då tänker jag att du har redan... oavsett det, så säger jag då... Och jag, nu ska jag hålla tal. Och jag faktiskt... Jag läste inte den här inbjudan så noga. Så jag var rätt säker på att det här var... Jag bara såg kortet och att vi skulle vara i kyrkan och så. Så jag var rätt säker på att det här skulle vara Albins bröllop. Så jag har skrivit ett bröllopstal. Och så får jag göra en sån grej då att jag går upp med det här att det är bröllopstalet, och så försöker man få det att passa ändå.
Ja, just det.
Konceptet påminner lite om så som Felix Herngren gjorde i Roast på Berns, när han skulle roasta Babben men hade missförstått och trodde det var Babsan han skulle roasta. Det blir lite samma det konceptet. Men då får jag helt enkelt liksom stå där med mitt bröllopstal och försöka sen lägga in smågrejer. Så vi har samlats här idag. Det här är den lyckligaste dagen i Ramonas liv. Eller lyckligast och lyckligast, men lycklig på det sättet att nu du ser ju hur mycket han har betytt för många människor här. När Ramona och Albin träffar varandra så visste man direkt att det här kommer hålla livet ut.
och det visar sig.
Ja, och det visar sig att det gjorde det, så det stämmer ju bra. I varje fall... ja, där kan man ju spinna vidare egentligen hur mycket som helst på. Tror du inte det hade varit kul?
Jo, det hade nog varit kul.
Ja. Jag blev nästan lite sugen på att du skulle dö nu bara för att jag skulle få testa den grejen.
Ja. Jo, precis. Eller så skriver man det, alltså så att man, om man bara säger, alltså jag har inget annat, jag måste bara läsa upp detta, och så har man ett bröllopstal liksom.
Ja, ett bröllopstal rakt av. Ja, men jag tänker att man har ett bröllopstal rakt av, men att man blir tvungen att lägga in små kommentarer för att få det och passa liksom. Så att man liksom, man läser, man börjar läsa på talet, så är det så, det här är den lyckligaste dagen i Albin och Ramonas liv. Eller ja, lyckligaste och lyckligaste, det är ju, och så får man liksom hitta på något varför det är lyckligt och sådär. Så man berättar premissen först, att jag råkar skriva ett bröllopstal, men nu får vi köra på det då. Det tror jag hade kunnat bli kul.
Ja, men det kan du, det är jag nöjd med.
Ja, så känn inte att du behöver titta vänster och höger när du går över gatan nästa gång. Det är lugnt. Jag har det på det torra.
I got this.
Ja. Det, jag tycker det är mycket enklare att jobba i koncept än i skämt.
Ja.
Alltså att man kommer på ett koncept där sen skämten skriver sig själv liksom, mer eller mindre.
Ja, ja, just det.
Jag vet inte om det, alltså, för jag har pratat med andra komiker och vissa tycker det är mycket svårare att jobba i koncept, att det är svårt att komma på konceptet, men vad tycker du där?
Alltså jag har nog också, alltså när jag är nog inte så lika duktig som du på att komma på konceptet, men jag tycker nog det är lättare när man väl gör det.
Du är
hur bra
som helst, Albin. Du ska inte sälja dig kort på det sättet.
Nej, men jag har ju tänkt väldigt lite på koncept på det sättet, men när jag väl har gjort det tycker jag nog att det har blivit rätt bra liksom.
Ja, det tycker jag också.
Jag kommer ihåg när jag gjorde slut med Ramona på Skämskuddegalan till exempel.
Just det var jävligt kul.
Att det var väldigt många som blev som la armen om Ramona och kollade så liksom, såg om det blev riktigt förbannad.
Ja, det var ju verkligen en good sport var hon ju. Ja. Som tog den förnedringen.
Ja, det var det ju verkligen.
Ja. Nej, men det var jävligt jävligt kul. Nej, men det är roligt när man kommer på ett koncept som man kan mjölka liksom.
Och året innan det var jag ju Cissi Wallin, var jag utklädd till Cissi Wallin.
Ja. Just det.
Och det var ju också något slags koncept då ju. Eller var det tvärtom kanske? Eller var det samma gång kanske? Jag vet fan. Det var ju väldigt koncept, men det är väl också så här när man skriver en sån one-off grej.
Ja.
Så är det ju lite mer, då är jag nog lite mer benägen att koncepta det liksom.
Ja, precis. Koncept känns lite mer safe tycker jag när det är ett engångsframträdande. Men det är ju också att faller konceptet, att får man inte liksom, funkar inte konceptet så är allt kört.
Jo,
men... så det är ju lite risken. På det sättet är det skönare kanske att ha 10 one-liners, och då vet man att rent statistiskt så kommer i varje fall 3 funka.
Ja, just det.
Så
jo, så är det väl lite, men sen men du vet, om man inte vågar något, va, då vinner man inget.
Nej, man måste våga för att vinna.
Som farsan sa.
Ja, det sa han alltid.
Och du vågar ju, Anton. Du vågade verkligen flyga den där sista gången. Du var rädd för att flyga, men då övertalar jag dig. Det är klart du ska till New York, Anton. Och man står man här nu med att bära hundhuvudet.
Men vi var ju då på det här att vi hade kört brunnen. Hur känner du så här efter brunnen?
Jo, men det känns bra.
Ja.
Det var en nice kväll, tyckte jag. Alltså så här, för att det var första, jag var med förra året också, och då var det liksom, jag var mycket, mycket nervösare då och tappade bort mig lite sånt där. Men i år tyckte jag det var så här riktigt nice att köra. Liksom.
Jo, men det kände jag också. Alltså, för jag kände ju lite så. Nu är det dels är det ju bara lite nervöst att göra en tv-inspelning med stand-up. Att det är lite så, okej, nu gäller det att det funkar. Sen på andra sidan är det lite som du sa också, att är det något gig då det inte spelar så stor roll om det går dåligt, är det ju det, eftersom det ska ändå klippas ihop och mixas så att det ser bra ut.
Ja.
Men det är ändå att man vill ju ha ett bra gig, för det blir ju bättre TV av det.
Jo, sen så verkar det ju som att så här, eller det kanske var en sån sak man bara kan tänka efter man har gjort ett okej gig, för alla som alla, eller det var ju några som inte hade så här svinbra gig som gjorde om sen då liksom.
Ja.
Så ja, att det verkar inte som att man tänker, om man bombar liksom, om man gör ett dåligt gig, så känner man nog inte, ja, men det här kommer de, det här kommer de
det fixar sig fixa i klipprummet. Nej, exakt. Nej, men så det tror jag, precis. Man ska nog vara glad att det funkar bra.
Mm.
Men sen, och jag kände också lite extra ögon eftersom det blev lite skriverier kring det. Ja. Då kände jag lite saker. Nu gäller det att liksom, nu måste jag i varje fall göra ett godkänt gig. Annars är det ju lite pinigt liksom.
Ja.
Och jag var nöjd med mitt gig och tyckte, som jag har förstått också, så tyckte andra att det gick bra. Så det var liksom den lättnaden var ju stor. Men det var ändå lite, folk var lite oroliga precis när jag gick upp på scenen.
Ja, jag bland annat.
Till och med du har ändå sett mig så många gånger. Du vet ju att när jag går upp så brukar det ju ändå vara en halv minut innan jag sätter igång liksom.
Ja, men det var det att jag tänkte när, för du gick upp och var väldigt så snurrig och verkade lite full och så liksom.
Ja, jag var ju lite toppad.
Mm. Men det jag tänkte på var så här, att det är väldigt många i publiken som liksom bara är där för att det är en special, att det är väldigt speciell kväll liksom.
Mm.
Och kanske inte så här, kanske inte att alla är fans heller, utan att så här, att så här, jag var lite orolig, och alltså, först och främst var jag orolig för att du var liksom full på riktigt. För att jag tänkte så här, men om man har blivit så nervös att han liksom inte kunde sluta dricka öl, så kan det ändå hända att man liksom
att jag en bög-Jimmy.
Ja, exakt.
På Mr. Cool Show.
Men sen var jag också lite orolig att du skulle tappa då de som, alltså att folk blir så oroliga i publiken, alltså de, man blir lite så här skärrad, och att man tappar då publiken liksom.
Ja. Ja, det var ett, jag pratade med Marcus Berggren innan jag skulle gå upp, och han sa så, kommer du köra som vanligt liksom gräva en liten grop och sen sätta igång. Något åt det hållet, så kommer du köra som vanligt och gå upp och vara lite konstig och sen kommer och det är ju liksom, det sa jag att det, så kommer det nog bli. Men jag planerar ju inte, alltså det är ju bara mitt naturliga sätt att gå upp och köra och börja ett gig, är liksom att gå upp och säga hej några gånger och flytta lite för många grejer på scenen innan jag sätta igång liksom. Jag gillar att känna in scenen, och jag tycker det känns så, jag tycker alltså, om jag går upp och är så här, liksom direkt så här, tjena, hallå. Då alltså hela feelingen i gigget tycker jag blir jobbigare.
Ja, okej.
Jag tycker det är ju lite så när man ska börja prata med folk. Så går man inte in så jävla starkt liksom, utan man går in och så visar man först, här är jag. Och jag liksom, jag vill inte störa. Så att men jag tycker det funkar bäst helt enkelt. Så jag var ju väldigt lugn hela tiden, men så jag tyckte det var kul när du berättade efteråt att det fanns en liten oro så första halvminuten bland folk, att okej, är det här liksom, är det här en breakdown. För jag trivdes ju jättebra i den, för jag i mitt huvud är det ju så, okej, nu ska jag flytta det här stativet, säger jag hallå, kanske ta lite, supa lite, ta en klunk, vad gott. Och då tänker jag bara, och nu har jag det här nästa, nu ska jag börja med det här skämtet, det här kommer att bli kul ju. Att jag liksom har ju det framför mig alla, jag bara ser och känner så, nu har jag publiken där man vill ha dem och okej, om de tycker det är roligt att jag tar en klunk öl, då kommer de ju tycka det är ännu roligare när jag börjar skämta lite.
Ja.
Så den känslan hade jag. Men jag kan ju förstå då att utifrån att det kanske var lite oroligt.
Ja, men det känns ju också som att när man får då alltså när, om man är orolig, så blir det ännu, det blir en sån relief också då när när det börjar bli kul på riktigt sen, så bara
ja, men kanske när det blir ju lite, det är ju lite som drunken style kung fu. Att man sänker, det är ju till för att sänka motståndarens förväntningar.
Ja.
Och i det här fallet är publiken motståndaren då.
Ja.
Att de ska tro att man är för full för att kunna genomföra det. Och sen så sitter alla skämten klockrent ändå liksom. Så det känner jag. Men hur känner du själv med ditt gig?
Jo, men jag är nöjd. Jag valde ju ganska nya grejer med.
Det var, tycker jag var smart gjort.
Det var nästan det jag var nöjdast med. Förra gången så valde jag ju liksom de historiskt bästa. Alltså liksom, det kan ju vara skämt som inte alls passade mitt sätt, men liksom så jag fick väldigt mycket skratt på genom tiderna liksom. Men nu var det, jag skulle säga att det var inget av skämten, tror jag, var mer än ett år kanske, något liksom.
Ja.
Men det kändes väldigt bra, för att då har man så lite att så här, om man får frågan igen så vet man liksom, men då kommer jag troligtvis ha en tolva som liksom som är tillräckligt bra för att köra där om ett år också då liksom.
Ja, precis. Jo, absolut.
Men jag hade lite MeToo-grejer som kände så här, okej, de här kanske inte riktigt är, egentligen hade jag velat köra dem fler gånger, hitta fler roliga sägningar i dem liksom, men så är det också ett år till så är de ju för gamla liksom.
Ja, precis. Så det var väl lika bra du, och det blev ju jävligt kul. Men det är ju att du ser ju själv vad du missar. Men det ser man inte som publik
liksom. Nej, precis. Nej, det var synd, för jag körde mitt skämt om Stephen Hawking och då glömde jag bort, för det har jag kört väldigt lite, och då glömde jag liksom bort det som jag är mest nöjd med det skämtet. Så det är liksom, det är ett parti där då när jag är så här, varför har jag inte fått det där skrattet nu? Och så minns jag liksom inte vad fan det är som det skrattet brukar vara på.
Ja, just det.
Och då blir man ju liksom, då kommer man lite fel in i resten av det skämtet också då liksom.
Ja, det är klart.
Men det gissar jag att det inte kommer att tas med, för det var liksom lite för långt utan stora skratt i det liksom. Så typ, då får man ju chansen. Det är ju inte så inaktuellt heller, tror jag.
Nej.
Alltså jag tror att folk kommer veta vem Stephen Hawking är även om ett år liksom.
Han är ju evergreen.
Det tror jag.
Jo, alltså det kommer han ju att vara, om det inte dyker upp någon ännu smartare med AIDS.
Ja, ja precis. Men då är det ju ganska lätt att bygga in en ny i så fall i skämtet ju.
Jo, precis. Men, ja, exakt. Då kan du använda den istället. Men det är lite så att liksom, så länge Michael Jackson är den största artisten som har blivit pedoanklagad. Så är nu visserligen med knulla barnlåten. Så då tänker man att
ni är större än Michael Jackson.
Men jag tror ändå att Michael Jackson kommer vara go-to artisten. Att om någon ska skriva en one-liner om musik och pedofili, så kommer det vara Michael Jackson man går till året år liksom.
Men det var synd, för jag kom ju på ett, jag improviserade ett skämt om Stephen Hawking på scen.
Ja.
Som blev roligt, och det kom ju inte med då, för att jag gissar på att den rutinen inte kommer med.
Ja, fast den går nog att klippa in kanske ändå på någon vänster.
Jag hoppas nog nästan att den inte kommer med, för att den gjorde den inte riktigt rättvisa liksom. Men annars är jag svinnöjd med giget liksom.
Fan vad nice.
Mm. Och Simon bomba.
Han bombar röv. Nej, det gjorde han inte. Det gick ut för Simon. Det var jävligt skönt att vi alla tre var nöjda efteråt.
Mm. Det var ju en sanslös lineup liksom.
Mm. Det var jävligt kul. Jag såg, jag skulle ändå säga att högsta skrattet för mig på hela, jag var där ju flera dagar, du var ju med också någon dag till och kolla och så. Mm. Jag var där alla resterande dagarna och kolla. Det var Henrik Nyblom.
Mm.
När han sa efter man har kört klart, så går ju kameramannen upp bakom en och ska filma bakom, så de får med lite ryggtavla och sådär. Siluetten. Och då ska man bara se, liksom, dra något skämt som inte kommer med. Man ska liksom dra något skämt så att de får de bilderna från den vinkeln. Och Nyblom börjar så här improvisera. Han har sin keyboard uppe på scen.
Mm.
Så han börjar improvisera en sång om mannen bakom honom.
Aha.
Och det, liksom, jag kan ju inte återberätta detta och ge det rättvisa, men det var så jävla roligt att jag, det började med att det var att han började improvisera om den här mannen som stod bakom honom, och sen helt plötsligt var de i en skog och träffade en magisk uggla och det var jävligt kul.
Mm. Det låter roligt. Ja, det är väldigt svårt att sätta sig in i hur roligt det var.
Ja, för man tänker, han gör det ju då som en musikal nästan liksom.
Ja, just det.
Där karaktärerna, ugglan, pratar med en röst och ja, det blev svinkul i varje fall. Det var nog mitt
var den skratt. Helt improviserad, tror du?
Jag tror det, ja. Jag fick känslan av att den var helt improviserad.
Mm.
Men om den inte var det, så är det bara ännu mer imponerande att han lyckas få
Ja, det är också mycket bättre att kunna egentligen.
Ja.
Att få någonting att verka helt improviserat, även för folk som försöker lista ut om det är det eller inte liksom.
Mm, ja, precis.
Mm.
Men nej, det var riktigt ball. Mm. Så nu är man lite sliten ju.
Mm.
Framförallt då efter, alltså egentligen för mig, det började ju då för några veckor sedan, från att inte ha gjort någonting på en månad.
Ja.
Och bara liksom suttit inne och kuckelurat, till att då sen jag åkte upp till Stockholm, jag fick lite panik, så fan, jag har inte kört stand-up på en månad, jag måste köra lite innan inspelning.
Ja.
Så jag åkte upp och körde tre dagar på Big Ben, sov på Simons golv. Och då blev det att man drack lite öl och så också. Och sen direkt därifrån till Edinburgh. Och där söp vi ju järnet också.
Mm.
Och sen direkt från Edinburgh till Stockholm, sov på Arlanda på hotell där. Direkt flyg ner till Malmö. Sen var jag i Malmö några timmar, sen kommer du. Och vi ska köra flaggor på Blå båten. Och sen dagen efter skulle jag köra måndag inspelning på Blå båten på Malmöfestivalen.
Mm.
Och sen efter det hade jag väl en dag, och sen upp till Stockholm köra Big Ben, och sen slängde jag i brunnen.
Ja.
Och sen efter slängde jag i brunnen hängde jag kvar två dagar till och kollade slängde jag i brunnen och söp.
Ja.
Så på tåget ner så var jag riktigt sliten.
Mm. Var det nära en panikångestattack, skulle du säga?
Nej, faktiskt inte.
Nej?
Nej. Det var jävligt skönt att jag har nu blivit lite stabilare.
Ja, och nu då? Har du ingenting nu? Ska du inte vara med på någon funny fuck up?
Jo, nu är det ju funny fuck up. Och där får ni ju inte missa. Det är ju liksom den turnén som blev inställd på grund av hot och påtryckningar.
Ja.
Men nu kör vi alltså i Malmö på lördag. den 25 på Nöjesteatern. Ja. Och sen kommer vi också till Göteborg och Stockholm.
Mm.
Så visa nu ert stöd. Gå in och köp biljetter till Funny Fuck Up. Malmö, Göteborg, Stockholm. Det är Malmö först nu på lördag. Sen är det Göteborg efter det, tror jag. Några dagar senare.
27 tror jag, eller något sånt där.
Och sen är det Stockholm i början på september där någon gång.
Mm. Så. Och grejen, det feta är ju att det är på Draken i Göteborg.
Mm.
Nöjesteatern i Malmö och Skalateatern i Stockholm. Så det är så här rätt stora lokaler liksom.
Ja.
Så det kommer bli rätt episka kvällar, skulle jag säga.
Ja, jo, det, är det någon show man inte ska missa, så är det den.
Ja.
Och det betyder mycket också om folk liksom kommer dit och visar support, så att vi får gjort det här Funny Fuck Up ordentligt, trots de här trots idioterna.
Och det är också gött,
det ska ju vara ett fuck you, det ska ju vara ett fuck you mot dem liksom.
Mm. Det är också gött så här, nu tror det är inte säkert att det är en risk liksom, men det är också gött om så här, poddfansen köper upp alla biljetter så att inte de kan gå och se det liksom. Precis. Lite som det blev då på Släng det i brunnen, att det blev för lång kö för att de skulle orka ta sig in.
Ja.
Sådär.
För mig är det ju också det första betalgigget på alltså där det inte är, alltså jag har ju kört lite Big Ben och lite och då Slängde i brunnen, men då har det ju varit fritt inträde. Och så har jag kört då lite best of, lite gamla grejer som från Västland och Ben och så. Men nu ska jag ändå försöka bli så mycket som möjligt som inte är från Västland och Ben i alla fall. Så köp biljetter på underproduktion.se/biljetter.
Ja, det är väl egentligen det vi har idag, va?
Ja, det var det.
Vi ska också tacka våra patrons som gör det här roligare livet, alltså.
Ja, tack så hemskt mycket. Vi släpper ju också exklusivt Patreon-material en gång i månaden, minst. Ofta lite oftare till och med. Där vi pratar om de ämnena som ni i gruppen vill att vi ska prata om.
Ja, och det är då för $2 patrons ju.
Ja, precis. Så vad har vi där? Vi har Simon, han pratar om sitt kärleksliv.
Ja.
För Simon, vi har ju förresten fått en jingle nu.
Mm-hmm. Den har inte jag hört, tror jag.
Nej, det har vi fått. Så vill man höra mer om Simon svävar ibland molnen.
Ja.
Och detta är ju då, jag vet inte, alltså för mig hade det kanske, alltså jag känner lite dubbelt så här, det kan ju alltid vara lite känsligt som man är i en ny relation och så. Nu har ju Simon ändå varit öppen med att han är det och så.
Mm.
Men han har inte liksom, han har inte pratat så här jättemycket med mig om det.
Nej.
Så att jag så jag bara antar då att han svävar ibland molnen. Han verkar ju glad, såklart.
Jag har ett förslag på ett Patreon-exklusivt avsnitt.
Mm.
Och det, jag har ju berättat för dig om den här, om Patrik, han min kompis som inte vill att jag pratar om honom i podden. Mm. Han hade ju en rolig grej sen när man hade träffat en ny tjej. Och berättade det för honom. Nej, men jag har träffat en ny tjej liksom. Då sa han alltid väldigt fort att hon var en äcklig hora. Den jävla äckliga horan kan du skita i. För att han tänkte så. För när han väl har träffat henne kan han ju inte hålla på så. Men ändå gött att liksom få ha sagt det.
Han måste direkt.
Få det.
Ja.
Jag har ju i och för sig träffat då Simons nya tjej. Fast jag har inte pratat med henne.
Nej.
Och du har inte träffat henne, va?
Nej.
Så vi skulle kunna roasta henne nu innan vi känner henne lite på att vi...
att det är Patreon-exklusivt.
Alltså lite på gissning.
Ja.
Roasta henne liksom.
Jag vågar inte.
Nej, okej, då skickar vi det.
Jag vågar inte det.
Det var synd.
Jag tänker att det kommer att bli badboll nummer 2. Att Simon säger så. Ja, men då nästa gång du blir ihop med någon Anton så kommer jag dit och kastar en badboll på henne. Men i varje fall, Simon svävar ibland molnen. Mm. Det är en lyssnare som heter Rickard Hammarström som har gjort den. Tackar vi så mycket för. Så den kan vi spela upp bara för att vi har ju pratat lite om det nu.
Ja.
Så den kommer här. Simon, Simon, han svävar ibland molnen. Simon, Simon,
han älskar allt glöm. Mm,
så låter den ju. Där vi som sagt så gå in och lyssna, vad har vi med för specialavsnitt på Patreon?
Det är väl när du är din alkade karaktär.
Ja, den alkade karaktären, precis.
När jag och Simon sitter och gissar om vad våra gamla kompisar från skoltiden gör nu för tiden.
Mm.
Ja, det finns någon med tror jag. Men,
ja. Ja, men det låter kul. Så blir Patreon på specialisterna. På patreon.com.
Mm.
Och som sagt, glöm inte Funny Fuck Up.
Nej, för fan, gå på det nu. Det kommer bli så jävla roligt.
Ja, vi gör det till 3 magiska kvällar.
Mm.
Mm.
Härligt, tack för att du ville vara med i Specialisterna podcast, Anton.
Ja, tack så mycket. Det är klart man kan vara med när du är ute i så god tid. Ja. Så är det ju aldrig några problem.
Då finns det väl bara en sak kvar att säga.
Japp.
Rabba dabba tip top. Special, special, specialistorna baby.
Specialistorna baby. Så jäkla bra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.